Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Vidar möter, Marcus Strömberg.
Tack så mycket, vad roligt att få vara här.
Du är, skulle jag vilja säga, Mr. Friskola eller Herr Friskola om vi ska tala svenska. Du är vd på Academedia, Sveriges största utbildningsföretag. Ni har börjat närma er 200 000 barn i förskolor och elever i grund- och gymnasieskolor och inte minst på vuxenutbildningssidan. Och du har varit vd i snart 20 år. Och skolan är ju, jag menar, du befinner dig hela tiden i skärningspunkten mellan politik, affärer, barn, lärare, föräldrar, skiften i ekonomin, ja, hela samhället på något sätt. Och det är ett väldigt svårt uppdrag du har, eller?
Men alltså, ska jag välja, jag älskar det. Jag, trots att jag har hållit på i 20 år, så är jag faktiskt glad i stort sett varje dag. Och jag utbildade mig till civilingenjör inom teknisk fysik. Och jag brukar säga att det är ingen diagnos att läsa teknisk fysik. Men livet förde mig in på utbildningssidan och jag är så otroligt tacksam för det.
Mm. Och du började inom den statliga utbildningssektorn?
Nej, men jag kom in som faktiskt lärarvikarie och jobbade med det inom vuxenutbildningen ett antal år. Och sen så var jag med och utvecklade lärarna och blev direktör där. Men sen var ju det här att jag har ju hela tiden brunnit väldigt mycket för yrkesutbildningen. Och då så sökte vi att få starta friskolor inom yrkesskolor. Och då fick vi tillstånd. Men sen så sa staten som ägare att nej, det där vill vi inte. Och då så tänkte jag att det där måste jag göra någon annanstans. Och då kom jag till Academedia. Och för 20 år sedan så hade vi 200 anställda och idag så har vi faktiskt 20 000 anställda.
Mm. Det är en otrolig utveckling och jag ska säga här att för transparensens skull att vi har ju en del gemensamt. Dels jag har varit min yngre medelålder, var jag ordförande i Friskolans riksförbund. Jag har varit ordförande i ett advisory board, ett rådgivande organ i Academedia under några år. Otroligt lärorikt och intressant och var styrelseordförande i Vittra som numera är en del av Academedia och så, och har varit väldigt engagerad i friskolevärlden och har en väldigt positiv ingång till bra skolor oavsett vem som äger dem. Det är bra skolor för alla barn, det är liksom det. Och då har jag sett att en del av de här väldigt bra skolorna har andra ägare än det allmänna och det är en bisak för mig.
Nej, men det är lätt att glömma bort. Alltså jag var väldigt blyg. Nu säger de på jobbet att det har gått över. Men jag var väldigt blyg när jag var på gymnasiet. Men det gäller att påminnas om hur det var. När jag valde gymnasieskola, då fanns det ett tekniskt gymnasium, ett teoretiskt gymnasium. Alltså, tänk om man hade haft de möjligheterna som finns idag. Då kanske jag hade varit musiker och gått på Rytmus istället. Och jag menar det, jag tror att jag ser varje vecka faktiskt att det betyder väldigt mycket för ungdomar och barn och föräldrar.
Mm. Jag var ju riksdagsledamot då, 92, när riksdagen antog den nya lagen om fristående skolor. Och allt sedan dess, det är ett ständigt bråk, politiskt bråk om detta. Det verkar liksom inte ha kapslats in riktigt i eller vad känner du?
Nej, men det är ju det, och det är väl, är det någonting som man känner ju glädje över sitt arbete. Men det är klart att det här att vi inte har kunnat enas om detta, det tycker jag själv har varit tråkigt. Och det kan man ju själv se som ett misslyckande, att vi som sektor borde gjort mer. Men jag tycker också att politiken i Sverige bråkar för mycket om skolan. Och det används som ett slagträ där jag tror att vi skulle kunna enas på ett annat sätt. Och det är ju faktiskt så att 2013 så fanns det en friskoleöverenskommelse som drevs igenom. Sex partier var överens och väldigt mycket av de frågor som diskuteras idag var man överens om då. Men sen så gick det bara någon månad och så innan bläcket ens hade torkat så började man bråka igen. Och jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt. Och vi är beredda på stora förändringar för friskolesektorns skull. Därför att vi tänker på våra elever. Vad kan bli bra för svensk skola och alla de elever som vi har?
Ja, så är det. Du säger ni är beredda på stora förändringar. Och man kan väl säga att grunderna i dagens friskolesystem, det är att det är, man, för att starta en skola, du ansöker om det och då ska du leva upp till speciella krav. Vad är det som krävs idag för att få starta en skola?
Men det har ju skett en otrolig förändring när det gäller just möjligheten att försöka och starta en skola. Ser man i början så för 25 år sedan så tror jag att då kanske det var lite för lätt. Idag är det en väldigt krävande process. Du måste kunna redovisa demografiska prognoser, du måste kunna redovisa dina hyresavtal, dina personallister. Och det är ju väldigt lätt att se på de mängden som får godkänt. Nålsögat är ju mycket, mycket mindre. Och det tycker jag är bra. Och också en naturlig utveckling. Så att ibland ser det som så att när man pratar i debatten att det är väldigt lätt att få tillstånd. Det är bara att gå in på Skolinspektionens hemsida så ser man att det är faktiskt ganska utmanande.
Mm. Jo, jag minns när jag var ordförande för Friskolans riksförbund. Då åkte jag runt i en hel del skolor. Jag var också på myndigheterna och såg en del förskräckliga exempel. Alltså någon som har fått tillstånd att starta en skola har skrivit en lapp egentligen. Felstavad dessutom. Och en förening i ryggen, inga pengar, ingen pedagogisk inriktning, ingenting. Och fick jag. I början då, liksom, när det var helt... Ja, alla sökte sig väl fram, myndigheterna visste inte vad man skulle göra. Men samtidigt har ju både Academedia och hela den privata utbildningssektorn har ju växt mitt under allt det pågående bråket. Det verkar vara två olika världar på något sätt.
Nej, men det som jag, och jag menar, jag är ju mest besjälad av världen att se till att driva bra skolor, se till att lärare ska trivas och utvecklas. Vi har ju satsat väldigt mycket på rektorerna. Och jag är ibland liksom så förundrad men också väldigt tacksam för att det är så många som väljer oss trots den här diskussionen. Och den här sektorn har ju faktiskt ökat varje år i 30 år.
Mm.
Och tittar jag nu, vi finns ju över hela Sverige, men tittar man bara på de större städerna så är ju hälften av gymnasieeleverna går ju till fristående skolor. Och det är nästan så att 25% av eleverna i de större kommunerna går hos oss. Och det där är ju ett frivilligt val där man tänker att nej, men de lägger sin framtid i våra händer. Och nej, man är otroligt tacksam för det förtroendet och det förpliktigar. Och då tycker jag också att det är så sorgligt med den här debatten där vi borde kunna mötas och pratas och forma någonting som är bra för svensk skola.
Mm. För debatten, det är egentligen inte mycket till debatt. Å ena sidan är det Socialdemokraterna och Vänstern och halvvägs Liberalerna kan man väl säga som klagar. Och de andra säger ingenting. Om man säger så, det är inte mycket av politisk debatt heller. Det verkar, om man säger från mer högerhåll, så är det inte så många heller som står upp och försvarar. Eller det känns så, eller hur upplever du så?
Nej, men det är ju lite tyst så att säga. Och jag menar, det är väl, jag är inte så duktig på den här politik, det är inte min grej. Men det är klart att det finns väl mycket ideologi och man vill skapa olika typer av stridslinjer. Men jag tycker skolan förtjänar något bättre. Skolan förtjänar ett samtal. Och det är väldigt få av dem som är högljudda i debatten som kanske har besökt våra skolor. Mm. Ser det vi gör för praktiska. Och titta på Engelska skolan. Alltså nu är ju inte det en del av oss. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant. De har ju en väldigt hög andel nu som är utländsk bakgrund. De gör faktiskt väldigt goda resultat. De lyckas ganska bra med de nationella proven och korrelationen. Det finns mycket att titta på och lära av varandra. Och jag saknar det samtalet.
Mm. Jo, jag håller helt med dig. Vi ska inte ägna oss så mycket åt den politiska överbyggnaden här. Den är väl som den är. Alltså man söker sina stridslinjer, men det är beklagligt. Och man hoppas på lite... Någon får mognare attityd att man någon gång slutar bråka om detta. Mm.
Nej, men jag har ju fått förmånen nu, och jag menar, i början var jag bara i Sverige, men nu har jag ju vevat runt i nästan alla europeiska länder och tittat och pratat med olika föräldrar och politiker. Och jag måste bara säga, den svenska modellen, den är ju helt fantastiskt bra. Alltså du kan inte köpa det till en utbildningsplats, så är det ju i stort sett alla andra länder. Mm. Och adressen är inte det som styr. Jag menar, ta i Köpenhamn, där kan det ju vara så att en gata är jättedyr med husen, därför att då får man gå till en bra skola. Så att det finns någonting så fint i den svenska modellen som skulle vara så tråkig om vi inte kan vårda och utveckla.
Mm. Vad jag förstår så finns det en rörelse för att göra det här skolvalet mer av ett, göra det mer obligatoriskt. Och här i Norrköping har man ju fattat beslut om det. Och jag vet ännu inte liksom hur det, om man kan se några effekter, om det påverkar. Att man oftare väljer att gå i en annan skola än den som ligger närmast om man inte vill gå där. Eller, nej, men generellt... Ser ni sådana här mönster? Eller händer det någonting med...
Nej, men det finns ju en tanke i både i de politiska resonemangen att man ska öppna upp för ett obligatoriskt, eller som jag hellre kallar det, ett allmänt skolval.
Mm,
och lägger man liksom ideologin lite åt sidan så tänker man, är det bra att människor kan forma sin framtid? Är det bra att man kan ha en egen motivation och drivkraft och bestämma utan att plånboken styr? Och då är det ja för mig, och det borde vara från alla politiska partier.
Mm.
Så att det är klart att kan vi forma en modell där människor kan forma sin framtid. Det är ju otroligt bra för samhället.
Mm.
Jag menar, så jag, om du tar bara sånt program som samhällsprogrammet där det lätt kan bli att man sitter och är väldigt omotiverad. Men jag ser så många elever idag som tack vare aktiva val verkligen brinner och vill någonting med sin utbildning. Så att jag hoppas att vi ska kunna driva det mer. Men då måste vi också få ordning på kön. För jag tycker den modellen med köhantering som vi har på grundskolan framförallt inte fungerar.
Och idag så betyder det att man kan ställa sig i kön på BB eller vad är
nej,
det?
Men dels är det ju det att på de här riktigt stora skolorna, nu är det lite grann en myt skulle jag säga, att man ska ställa sig i kön tidigt. Men framförallt är det att föräldrarna ställer sig i många olika köer.
Okay.
Så att det är ett väldigt rörigt system helt enkelt. Va? Och jag är ju en vän av att det här skulle man göra på grundskola på samma sätt som förskola och gymnasiet. Att kommunerna sköter det här skolvalet på ett välorganiserat sätt.
Mm.
Och man kan också öppna upp för olika typer av antagningsgrupper som man har på högskolan. Och ibland är ju steget långt till en lösning på ett problem.
Mm.
Här är det ganska kort. Alltså det finns färdiga modeller.
Mm.
Det borde man kunna enas om, och jag tror att det är bra för alla.
Mm. Ser du i några delar av landet eller några kommuner som har gjort mer på det här? För vad jag fattar så kan man på kommunal nivå, som du är inne på, bestämma ganska mycket hur man vill ha det, eller?
Så är det. Malmö har gjort det inom vissa delar.
Mm.
Inte alla stadier. Man har också gjort det i Botkyrka. Och sen finns ju givetvis Nacka. Men när man nämnde ordet Nacka, då hamnar man också i något typ av utanfack. Men jag tycker att det finns väldigt mycket att titta i Nacka just när man har byggt sin modell. Och sen har ju de ju relativt god elevgrupp, men de lyckas också väldigt bra både inom kommunala och inom fristående skolor.
Mm. Ja, Nacka var väl först, jag tänker på Pysslingen, liksom lite av friskolans urmoder i Sverige. Det var väl där i Nacka som man...
Jo, men det började där, men jag mötte ju också många kommunala rektorer i Nacka, och de är lite som våra rektorer. De får en stor frihet, de har ett jättestort engagemang, de gör ett fantastiskt fint jobb. Och det gäller ju att hitta en bra balans, att just frigöra den energi som finns inom lärare och rektorer. Och det är ju det som vi har gjort. Mm. Alltså inom friskolesektorn har vi tagit vara på det man verkligen vill, att få vara rektor, att få vara lärare.
Mm. Ja, och jag ser på det, kan ju inte lyssnarna göra, men jag ser på att det verkligen skiner om det, Marcus. Och det är ju så, jag menar, utbildningar, jag har läst många exempel på skolor där man har bestämt sig för att vi måste vända den här utvecklingen och se till att man rekryterar in erfarna bra rektorer som i sin tur kan rekrytera bra lärare, och så bestämmer man sig för vad man ska göra, och så gör man det, och ganska snabbt. Alltså så, och det är inte bara luftresultat, utan ganska snabbt så vänder man.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kan man vända en skola som inte fungerar?
Nej, men det är precis så. Alltså man kan säga så här, att gå i gamla hjulspår, Det är extremt svårt att ändra en skola. Så att man behöver göra förändringar. Man kanske behöver göra förändringar på skolledningen. Mm. En del av personalen kan också behöva förändras. Och jag menar, varför skulle inte vi kunna ha ett utbyte här mellan kommunala skolor, fristående skolor, mellan olika friskolor? Ibland låta en annan huvudman ta över under en viss tid.
Ja, visst.
I Helsingborg så fick vi ta över en kommunal skola. Och det har inte varit lätt, men alltså det går att göra skillnad. Mm. Och kanske är det så att ibland kanske en friskola skulle tas över av kommunen när det inte har fungerat.
Ja.
Men det bygger på ett samtal, det bygger på en dialog, och den kan jag ibland sakna faktiskt.
Mm. Ja, jag var i Eskilstuna för inte så länge sedan där Socialdemokraterna och Moderaterna styr ihop också med något annat parti, jag kommer inte ihåg vilket det är. Och där var det ju faktiskt så, Engelska skolan fanns ju där sen många år tillbaka, men då fanns man en mer väletablerad stadsdel. Och då bad man från kommunen om inte Engelska skolan skulle kunna flytta sin verksamhet till ett av de utsatta områdena, till Frösunda. Och det gjorde man förhandlade och kom fram, och med väldigt, väldigt bra resultat som du var inne på. Det vill säga att är man i en kommun så har man ju delat ansvar. Det spelar ingen roll om du är en fristående huvudman eller om du är en kommunal huvudman, man måste hjälpas åt. Och tala med varandra, då kan man åstadkomma väldigt mycket också.
Men jag tycker det är ett sånt bra exempel. Och om man tittar på de problem som vi har nu i Sverige, så kanske det är så att vi skulle behöva 5 sådana engelska skolor.
Mm.
Men det är klart att idag så kanske de känner sig lite trängda från Engelska skolan.
Ja.
Men tänk istället ta tillvara på det de har utvecklat. Vi Helsingborg, där vi har mycket skolor, en delad stad, där har vi en skola som heter Vittra Landborgen, som om man tittar på kanske data så skulle de ha en väldigt tuff miljö. Mm. Som lyckas med nästan alla elever.
Mm.
Nästan alla elever skriver godkänt på nationella proven. Så att det visar ju att det går att hitta lösningar. Och jag tror att det är ju det, om man tar det svenska skolsystemet, så är det ju så att bland 80% av eleverna fungerar ju skolan väldigt bra.
Mm.
Men vi har ju en utmaning med språk och integration. Och det är klart att om vi kan då hitta modeller som gör det, så ska vi göra mer av det, inte mindre av det.
Ja, det är bra det du säger, för jag brukar då och då, någon gång per år, grotta ner mig i den offentliga statistiken, Skolverket och Skolinspektionen inte minst. Och då ser man ju alltså en väldigt stor del av skolorna fungerar ju bra. Och det ser man ju alltså på, alltså om man skiktar PISA-mätningarnas resultat på olika sätt. Mm. Om man då tittar på de som är födda i Sverige med svenska föräldrar. Mm. Till exempel, som jag har lättare då naturligtvis, eller om du kommer hit och ska börja skolan från ett helt annat land och är 7-8 år eller ännu äldre, så är det ju väldigt bra resultat.
Mm. Nej, men det är det som jag tycker är så intressant. Att, alltså, om man tittar till den gruppen så är vi kanske bäst i Europa. I vissa ämnen är vi faktiskt bäst i världen. Och vågar man säga så, då ger man ju också mycket stolthet till lärarna.
Ja.
Som gör ett fantastiskt fint jobb. Och jag menar att sen måste ju skolan finnas till för de som behöver skolan som mest.
Mm.
Men även där tycker jag många lärare har gjort och skolor gjort ett fint jobb. Men det har varit utmanande.
Mm.
Och det som är risken nu, det är att vi sätter in samma medicin på alla skolor.
Ja.
Utan istället så borde vi ju titta på de här skolorna som har utmaningar. Se vad finns det för goda exempel.
Mm.
Sprida det till andra. Mm. Kanske byta huvudman. Och då skulle vi ta till någonting som är riktigt bra. Och det är ju data, men så brukar jag tänka på mig själv. Jag var ju en väldigt duktig student, kan man ju säga.
Mm.
Men alltså, när jag träffar dagens gymnasieelever, som jag gör nästan varje vecka, alltså de är så duktiga.
Ja.
De är kommunikativa på ett helt annat sätt än vi var. Så att måla skolan bara i svart, jag har aldrig förstått det.
Nej, och dessutom är det helt fel. Alltså, det här är det här majoritetsmissförståndet man brukar tala om när det gäller droger. Mm. Det gäller ju verkligen i skolor. Alltså, jag har varit ute på 100-tals möten där man talar om att svensk skola är så fruktansvärt dålig. Mm. Men dessbättre så går mina barn i en bra skola. Mm. Och så tänker nästan alla flesta.
Nej, men det är precis. Och ta bara det här med relationen. Jag vet inte, alltså, jag visste ju inte vem rektorn var på min skola. Det höll man ju sig borta. Nej, jag brukar göra rektorstestet. Man tar med sig rektorn och så går man igenom skolan. Mm. Och du vet, de flesta rektorerna, de vet namnet på eleverna. Det finns en personlig relation. Man vet den sociala utmaningar man har. Alltså, det finns någonting väldigt gott som har hänt i svensk skola. Som betyder mycket för eleverna.
Mm.
Och jag tror att man måste se det goda. Och att faktiskt friskolorna har varit väldigt viktiga att bidra till den här utvecklingen.
Mm. En sak som diskuteras mycket då när det gäller fristående skolor, men som borde diskuteras lika mycket när det gäller de kommunala skolorna, naturligtvis, det är det som kallas lite slarvigt och glädjebetyg. Det är en stor avvikelse mellan vad eleven presterar på nationella prov och vad betyget blir.
Mm.
Och jag vet, det där har diskuterats också när det gäller skolorna i Academedia. Och du har varit ute många, många gånger i den här diskussionen. Men vad säger du om det? Vad kan man göra för att... Det är ju ändå en väldigt allvarlig form av myndighetsutövning att sätta betyg som de här eleverna då ska ha med sig på gott och ont resten av livet. Eller tills de har börjat och visa vad man går för på andra sätt.
Nej, men det är en fråga som engagerar mig mycket. Och jag kan ibland ångra att jag accepterade systemet under väldigt många år. Därför att vi har ett väldigt svårt betygssystem. Det är inte lätt att vara lärare. Och ett väldigt lätt att se det är att vi tror ju oftast att nationella proven är examensprov. Mm. Men var tredje betyg som sätts i Sverige är högre än resultatet på nationella proven. Och det tycker jag säger liksom någonting att här är det stora avvikelser i hela systemet. Mm. Och då måste man på något sätt välja väg. Den ena vägen är den finska vägen. Då avskaffar man nationella proven. Jag har pratat med många politiker där som säger att i Finland har de inga avvikelser. Ja, men det beror ju på att de inte har några nationella prov. Så det är ganska enkelt. Men så finns ju den andra modellen som är det rent provbaserade systemet. Som man har i sydostasiatiska länder, som man har i England exempelvis. Va? Och jag tror att vi behöver gå lite åt det hållet. Att proven behöver vara fler. De behöver betyda mera för betyg. Mm. Jag tror att den svenska modellen måste det. Men det är så att när vi gör det, då kommer vi också se hur stressade eleverna blir utav prov. För många av de här eleverna är det ju jättejobbigt. Så egentligen är den svenska modellen som den är idag inte så dum. Men det är så svårt därför att de här avvikelserna varierar väldigt mycket. Och ta bara... Alltså jag är otroligt, jag har insatt och läst mycket om detta, men om du tar exempelvis de som går på yrkesprogrammen, alltså ungefär hälften av eleverna skriver F på nationella proven. Och det säger lärarna till mig att det gör de inte för att de inte kan, utan de är så stressade när de sitter med provet, så de lägger ner pennan. Och så hittar de andra sätt att få ett godkänt betyg genom gamla prov eller dela upp det på ett annat sätt. Och det är ju det som definieras som betygsinflation. Och den enskilt största drivaren till det som kallas glädjebetyg är den så kallade F-effekten. Det vill säga elever som skriver F får ett E.
Mm. Du, jag läste i någon artikel från er grundskolechef och gymnasiechef, eller om det var från dig, jag kommer inte ihåg nu riktigt, som exempelvis sa så här att på de teoretiska programmen så borde man sista terminen eller näst sista terminen och kanske skriva högskoleprovet. Mm. Så för att se om man är det möjligt att göra på en skola på eget bevåg så att säga? Eller får man tillgång till högskola? Eller hur funkar det där?
Nej, men alltså vi uppmuntrar våra elever att göra det. Mm. Och det är ju ganska intressant det här med synen på går det att mäta kunskap eller inte. För det, vi är ju ganska dåliga på det i Sverige. Men just högskoleprovet, då är ju alla överens om att det går att mäta kunskap. Och jag tycker att det vore bra att använda det mer. Tar du exempelvis Lars på Handelshögskolan så har han ju sagt att man behöver, även om man har betyg, ha med sig att göra det nationella provet som en liksom check på det. Och det tror jag skulle vara en väldigt bra modell.
Du menar högskoleprovet?
Förlåt, jag kanske sa fel. Att man gör högskoleprovet. Och, så att jag tror att det här är en väldigt bra modell. Men det här skulle man också kunna ha på andra delar. Att man faktiskt vågar mäta kunskap kanske årskurs 6, i årskurs 3. Alltså tittar du på exempelvis kunskapsmätningen i årskurs 3 är de ganska bristfälliga skulle jag vilja säga idag. Mm. Men gärna mer av högskoleprovet. Och många elever gör redan det idag faktiskt. Mm.
Om vi tittar på yrkesprogrammen då, som ju är stora inom Academedia, men som också i den allmänna diskussionen beskrivs som en bristfaktor. Det är för få som söker, för dålig kvalitet och man ropar efter yrkesutbildade arbetare i många sektorer. Men att det är väldigt svårt verkar det vara att genomföra bra yrkesprogram som lockar elever. Vad är dina erfarenheter?
Men här är ju, det är här egentligen som jag har mitt största hjärta i. Och Academedia har ju blivit Sveriges absolut största yrkesutbildare. Och vi tror väldigt mycket på detta. Och det som är så intressant och spännande nu, det är att andelen elever som söker yrkeshögskola, det ökar.
Gör det?
Ja. Det ökar. Och det är faktiskt otroligt bra att det faktiskt nu sker. Och det finns ju många drivare till det. Men en del i det är ju att man har gjort det möjligt för högskola att man ska gå till högskola direkt. Man tog ju bort det och då minskade andelen som sökte yrkesutbildning.
Mm.
Men sen måste också yrkesutbildningarna vara lite mer kopplade till arbetslivet. Och vi har ju drivit lärlingsutbildning väldigt starkt. Mm. Och det blir en annan elevgrupp. Man är väldigt mycket mer motiverad. Man kommer ut på företagen. Mm. Men då måste också svensk näringsliv ställa upp på ett annat sätt. Och jämför man med Tyskland exempelvis, där har ju näringslivet en naturlig roll i utbildningssystemet. I Sverige så får man övertyga dem om det. Mm. Så att yrkesutbildning satsar vi väldigt mycket på. Och vi tror väldigt mycket. Och det finns faktiskt mycket positiva tendenser nu.
Ja, det är roligt att höra. För det där är ju... Det känns också märkligt. Jag är ju själv arbetargrabb och uppväxt i brukssamhälle och har det där med sig. Liksom man känner nästan att yrkes eller att arbete nästan skulle vara diskriminerande att vara arbetare, eller att man borde sikta högre eller någonting sånt där.
Nej, men så är det. Men det som också jag tycker är kul, det är många tjejer faktiskt som söker. Och jag vet inte om du tänker exempelvis, det finns ju stort behov inom transport. Mm. Nu kanske jag är lite skadad, jag brukar alltid titta vem det är som kör. Och, ja. Och det är ju väldigt mycket mer tjejer nu som kör lastbil, och det finns många förebilder på YouTube. Och vi ser ju det på våra utbildningar. Så att någonting är på väg att hända. Inom måleri exempelvis är det mycket tjejer som kommer in. Även inom VVS. Och det finns en positiv utveckling här. Och låt oss hålla fast vid det, men jag tycker vi skulle värna yrkes- eller lärlingsutbildning ännu mer i Sverige.
Mm. Tiden rullar på, Marcus Strömberg, vd på Academedia, men jag tänkte vi skulle, du inledde med att säga att ni på Academedia och i friskolesektorn kan tänka mig stort, ser framför er stora förändringar, är beredda på stora förändringar, och en av de här sakerna som diskuteras, det är så att säga närheten till näringslivet och aktiebörser och investerare och sånt där, hur det påverkar. Du har ju varit med om mycket. Akademin har varit på börsen ett par gånger, va? Olika.
Nej, men vi var på börsen när jag tillträdde, och sen har vi varit privatägt i 6 år och nu är vi tillbaka på börsen. Och just att vi är på börsen, syftet med det är ju transparens. Det är den mest reglerade och transparenta ägandeformen. Men ändå så får vi inte förtroendet hos politiken och kanske inte fullt ut hos allmänheten. Och jag tror att det saknas överenskommelser kring exempelvis de som finns inom finanssektorn eller inom försäkringsbolag eller inom läkemedelsproduktion. Att, alltså man är överens om att om man inte sköter sig, då ska man inte vara kvar. Om man inte sköter sig så ska det kosta. Och jag menar att den här sektorn, den skötsamma delen, är så otroligt stor. Mm. Men de drabbas väldigt hårt utav det som inte fungerar. Och då finns det en stor risk att man nu kastar ut hela badvattnet. Mm. Och jag hoppas verkligen att det inte ska bli så. Men det är det jag menar, att man behöver ha ett regelverk som faktiskt verkligen tar tag i baksidan och ökar förtroendet. Mm. Därför att företagsamhet är bra för samhället. Företagsamhet skapar fler bra skolor. Företagsamhet driver samhällsutveckling, och just att få jobba med företag är en sån förmån och få vara med och göra någonting riktigt bra.
Stort tack, Marcus Strömme, för att du ville vara med här i Vidare möter.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.